Ja, väl mött igen i Jesu namn. Vi ska tala ikväll över ämnet kyrkan och staten. Och det kommer att mynna ut i att vi ska försöka sammanfatta vad som är skillnaden när det gäller kyrkan och staten. Men innan vi kommer dit så ska jag säga lite grann om just vad som utmärker kyrkan och vad som utmärker staten. Just i sådant där vi kan göra jämförelser. Vi ska få säga något om styrelseformen. När det gäller kyrkan, hur ska kyrkan styras? Och hur ska en stat styras? Vad ska vi ha för styrelseform när det gäller kyrkan? Ja, man kan säga att en kyrka är på en gång en monarki och en demokrati. Kyrkan är en monarki med tanke på att kyrkans kung är Kristus. Den enda och den självklare läraren, huvudet, kungen, den absolute kungen, det är Kristus. Kyrkan kan inte anställa ett val om kyrkan ska ha Kristus som kung eller kanske någon annan. Utan Kristus är kyrkans kung. Den självklare och absolute konungen. Och det betyder för en kyrka att i andliga ting, i lärofrågor, där kan vi inte rösta hit och dit, utan där avgör kungen. Alltså Guds ord. Han har ju uppenbarat sin vilja i den heliga skrift. Och kyrkan har att böja sig under allt Guds ord utan reservationer. Kyrkan är en demokrati i den meningen att i kyrkan är vi alla bröder. Vi talade om det förut, om lekfolket, om det allmänna prästadömet. Det är en gemenskap av bröder. Och i den gemenskapen har ingen högre ställning till följd av börd eller pengar, social ställning eller på grund av politisk parti eller något sådant. Utan här är varken jude eller grek, träl eller fri, man och kvinna. Vi är alla en enda i Kristus Jesus. Det säger vi helt kort. Hur regeras då kyrkan? Jo, genom ordet. Kungen Kristus regerar genom sitt ord. Och medlemmarna lyssnar till kungen. Mina får lyssnar till min röst. Jag känner dem. Det följer mig. Var och en som är av sanningen, han hör min röst, säger Jesus. Och Kristi röst har vi i skriften. Allt Guds ord, gamla testamentets och nya testamentets kanoniska böcker. Det är kungens röst. Det är Guds ord. Och det böjer sig den kristne för. Samvetena hos oss kristna är bundna av Guds ord. Däremot inte av människoord. Varken påven eller hela kyrkan har rätt att utfärda som trosartiklar sådant som inte tydligt lärs i skriften av vår kung. Om vi får fram människotankar som Guds ord så är vi på avvägar. Fåfängt dyrkar det mig eftersom det läror det förkunnar är människobud, heter det när man lär annorlunda än Guds ord lär. Man måste alltså skilja mellan människobud och Guds bud. Skriften säger, vad har halmen att skaffa med säden? Jeremia 23, 28. Och vidare är det då viktigt att komma ihåg att när kyrkan har sina regler och sina ordningar, det får en kyrka ha och måste ha för att det ska råda god ordning och lugn. Men sådana regler som vi inför för att kunna fungera som församling för att allt ska tillgå som skriften säger på hövist sätt och med ordning. Såna regler får likväl aldrig likställas med Guds ord. Vi måste skilja mellan adiafora, sånt som Guds ord varken påbjuder eller förbjuder, och vad Guds ord verkligen lär. Man måste noga skilja mellan Guds ord, vad Guds ord lär, och vad som Guds ord inte säger någonting om. Att sätta kyrkliga regler på samma nivå som Guds ords läror, det är ett allvarligt brott mot kyrkans kung, mot kyrkans ende herre. Och det innebär framförallt falska bindningar för samvetena. Så då till staten. Ja, vad kännetecknar då staten? Ja, för det första, staten framträder med en yttre myndighet, en yttre makt, en auktoritet att regera ett folk. Vidare så har staten ett bestämt styrelseskick genom vilket staten kanaliserar, utövar sin makt. Och styrelseskicket kan vara olika. För det tredje så kan vi tänka på de personer som utövar regerandet, som administrerar makten. Personerna och formen för styrandet kan växla. Men den grundläggande makten och auktoriteten, den förblir densamma. Ursprunget till statens auktoritet och makt, den finns hos Gud. Paulus säger, ingen överhet finns som inte är av Gud. All överhet som finns är förordnad av Gud, Romarbrevet 13. Eller Ordspråksboken 8, genom mig regerar konungarna. Eller Daniel 2, han låter tider och stunder omskifta. Han avsätter kungar och tillsätter kungar. Eller Lukas 1, 52, härskare har han störtat från deras troner och ringa män har han upphöjt. Pilatus tror att det är han som har makten av sig själv på något vis. Jesus tillrättavisar honom och säger, du hade alls ingen makt över mig om den inte var dig given ovanifrån. Johannes 19. Det är Guds vilja att människorna ska ha en världslig överhet. Anarki, det strider emot Guds vilja. Men formen för statens styrelse, regeringsformen, styrelseskicket, det är inte föreskrivet i Guds ord. Det bestäms av människorna efter vad man finner lämpligt enligt sitt förnuft. Då kan någon invända, ja men Israel då? Israel var ju en teokrati, ja det är sant. Under gamla förbundets tid, gamla paktens tid, hade Israel en särställning som en teokrati. Och den särställningen utmärks av förbundet från Sinai fram till Golgata. Bibeln föreskriver ingenting om ett bestämt styrelseskick, om vi ska ha monarki eller republik eller demokrati. Och inte heller föreskriver Bibeln på vilket sätt makten ska fördelas och upprätthållas. Om det ska vara genom arv eller genom allmänna val. Vad är då syftet med staten? Jo, genom syndafallet så har ju förhållandet förstörts. Inte bara mellan Gud och människorna, utan också mellan människorna inbördes. Det framgår genom vad Bibeln berättar om Kain och Abel. Gud har givit oss den världsliga överheten för att göra det möjligt för oss onda, syndiga människor att leva tillsammans i yttre frid och trygghet. Staten, regeringen, ska skydda liv och egendom, värna om folkets ära och rykte, göra det möjligt för människorna att utöva sitt yrke, ge oss fri och rättigheter i mänskliga ting, upprätthålla lag och ordning i samhället. Vi ska tacka Gud, heter det, för konungar och all överhet, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på ett i allo fromt och värdigt sätt. Nu får inte staten gripa in på det kyrkliga området, på trons område. Får inte dirigera vad människorna ska tro och förbjuda människor att utöva sin tro. Den världsliga överheten har inte rätt att dirigera människornas andliga liv och deras gudsdyrkan. Här har det ju, som ni vet, skett många övergrepp under tidens lopp. Däremot får staten underlätta för människorna att utöva sin tro, men får alltså inte dirigera den eller bestämma vad medborgarna ska tro. I vår lutherska bekännelse heter det: ty den världsliga styrelsen sysslar med helt andra ting än evangelium. Överheten skyddar inte själar utan kroppar och lekamliga ting mot uppenbara oförrätter och betvingar människorna med svärd och kroppsliga straff. Evangelium skyddar själarna mot ogudaktiga åsikter, mot djävulen och den eviga döden. Den andliga och den världsliga makten får för den skull inte sammanblandas. Det är Augsburgska bekännelsens 28 artikel, stycke 11 och 12. Fastän den världsliga överheten kan tillåta vad Gud förbjuder, till exempel abort eller andra ting som strider mot Guds ord, och förbjuda vad Gud tillåter, så får den inte ålägga oss att göra vad Gud förbjuder och förbjuda det som Gud ålägger oss att göra. Om den gör det, så måste vi lyda Gud mer än människor. Apostlagärningarna 5:29. Vad är alltså grundprincipen i allt detta? Jo, det faktum att överhetens makt kommer från Gud betyder inte att den världsliga överheten måste ha Bibeln som sin lagbok. Det bildas ibland kristna partier som har missförstått det här och vill få staten, nästan tvinga staten, att använda Bibeln som sin lagbok. Nero, kejsaren i Rom, styrde förvisso inte enligt Bibelns föreskrifter, men likväl var den makt som han representerade från Gud. Romarbrevet 13. Bibeln är högsta norm, regel och rättesnöre i kyrkan eller i nådens rike, men inte i det världsliga regementet. Och vi kan inte heller tvinga på eller kräva staten att vara kristen och att hålla sig till Guds ord i alla stycken. Grundprincipen för staten är inte den kristna uppenbarelsen utan det mänskliga förnuftet, som ger uttryck åt den naturliga kunskapen om Guds lag, skriven i människornas hjärtan, och som tänker ut sådana förordningar som gagnar genomförandet av det som överheten har om hand. I apologins 16 artikel, stycke 55, heter det: evangeliet ger inte några nya lagar angående det borgerligt världsliga livet, utan bjuder oss lyda de gällande lagarna, vare sig dessa är stiftade av hedningar eller andra, samt ålägger oss att i denna lydnad bevisa vår kärlek. Ty Karlstadt visade sig vara förryckt, då han ville pålägga oss Mose judiciella stadgar. Alltså ungefär som Calvin tvingar oss in i någon form av teokrati där Mose lagbok är tvingande lagar för oss. Ja, mot bakgrund av vad jag nu har sagt om kyrkan och om staten så kan vi nu då jämföra de två lite närmare. Och det mynnar ut i att vi måste lära oss att skilja stat och kyrka åt. Skillnaden är ju uppenbar av det jag redan sagt. Likheten är ju där att statens makt såväl som kyrkans makt är given av Gud. Makten är från Gud i båda fallen, men likväl skiljer det sig radikalt åt i fråga om de områden inom vilka det verkar, i fråga om de medel och metoder som det brukar och för det tredje i fråga om de mål det söker uppnå. Staten utövar sin makt över alla som bor inom statens gränser, oberoende av deras religiösa övertygelse och kyrkotillhörighet. Kyrkan utövar kontroll endast över dem som frivilligt delar bekännelsen, delar kyrkogemenskapen. Staten regerar genom sina lagar och ålägger lydnad, om nödvändigt med hjälp av straff. Den brukar svärdet. Kyrkan regerar genom Guds ord. Den söker överbevisa och övertyga människorna om att ta emot dess undervisning och lyda dess ordningar. Den brukar ordets ämbete. Staten söker bevara yttre frid i samhället, söker garantera åt sina medborgare deras fri- och rättigheter. Kyrkan erbjuder andliga välsignelser och skänker Guds frid åt bekymrade, nödställda själar. Staten är intresserad av medborgarnas yttre, timliga angelägenheter. Kyrkan är intresserad av sina medlemmars andliga och eviga väl. Statens makt är inriktad på denna världen. Kyrkans makt är inriktad på himmelen. Av detta följer att man måste skilja kyrka och stat åt. Båda makterna måste hållas isär. Enligt Jesu ord, ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör, Matteus 22. Fastän det är högst önskvärt att alla människor och alla statstjänstemän är sanna kristna. Vi har ju ingenting emot att vår predikan skulle resultera i att varenda norrman blev kristen och varenda regeringsledamot blev en troende människa. Så måste vi komma ihåg likväl att deras ledande ställning i staten får inte ge dem någon extra förmån eller makt i kyrkan. Det kanske vore lätt att falla till föga där om Sverre Brandahl till exempel vore statsminister. Så skulle vi kanske ge honom en speciell makt och myndighet i kyrkan, men då skulle vi handla fel. När det gäller nyckelmakten så är den inte given åt staten, som sålunda inte har någon som helst rätt och makt att utföra nyckelmaktens funktioner. Staten ska sålunda inte axla kyrkans läroämbete. Staten ska inte utöva lärotukt. Om det ska bli någon lärotukt i statskyrkan i Norge idag, så är det staten som i så fall får göra det. Nu diskuterar man, som vi nämnde förut, om att kanske införa någonting i norska kyrkan så att man får någon egen form av lärotuktsorgan. Men det har bland annat med kraft ledande personer inom tidskriften Fast grund gått emot. De vill ha det som det nu är, att staten helt sköter allt sammans. Staten har ingen makt och rätt att utöva lärotukt, avlösa eller exkommunicera syndare. Staten har ingen makt att kalla och utnämna präster. Det lär visst ske i statskyrkorna. Och lärare i evangelium. Att bygga och upprätthålla kyrkolokaler eller finansiera prästernas löner. Staten ska inte ta över de uppgifter som givits åt kyrkan. Staten ska endast skydda de kristna och deras kyrkor så att de fritt kan utöva sin tro och sitt uppdrag. Kyrkan å sin sida ska inte ringa efter polisen för att så tvinga människorna att leva som kristna, som om nu det vore möjligt. Det har man ju försökt, som ni vet. Och vilket hyckleri blev det inte i våra länder för 100-200 år sedan. Kanske inte behöver gå så långt tillbaka. Kyrkan ska inte heller med hjälp av staten straffa kättare och utöva lärotukt med yttre våld. Det kan ni läsa om i kyrkohistorien, hur det var både i Norge och Sverige. Hur staten grep in och straffade, brände eller dödade kättarna eller exporterade dem till Tyskland. Eller någon annanstans. De måste ut utanför rikets gränser, för man identifierade staten med kyrkan. Och en kättare ska ju stå utanför kyrkan, så långt var det rätt. Men man förstod inte att man inte fick sammanblanda stat och kyrka. Den andliga och den världsliga makten, säger Augsburgska bekännelsen 28, får för den skull inte sammanblandas. Den andliga makten har befallning att predika evangelium och förvalta sakramenten. Den ska inte ge sig in på främmande uppgifter, inte förfoga över kungakronor, inte upphäva överhetens lagar, inte frita från lagstadgad lydnad, inte lägga hinder i vägen för domar som rör världsliga ordningar eller avtal, inte föreskriva överheten regler angående samhällsskicket. Så långt Augustana 28, stycke 12 och 13. Och i stycket 18 står det: på detta sätt skiljer det våra mellan vardera maktens uppgifter. Det påbjuder även att man ska hålla båda dera i ära och erkänna att båda är en Guds gåva och välgärning. Visst är det ganska märkligt att man har en så klar bekännelse och likväl så har man, så som lutherska bekännare och kyrkor, haft statskyrkor. Det här är ju på pappret bekännelsen i norska kyrkan och i svenska kyrkan. Men tydligen bryr man sig inte om sin bekännelse. Vi ska inte ha någon kyrkostat och ingen statskyrka. Augustana 16 säger: det är det kristna tillåtet att bekläda överhetsämbeten. Det har ju ibland vissa svärmare velat förbjuda kristna att vara tjänstemän i staten. Men myndigheten till sådana ämbeten får de inte från kyrkan. Den världsliga makten, världsliga myndighetens makt, den är inte given åt kyrkan, lika lite som ordets makt är given åt staten. Kyrkan som sådan har ingen rätt att regera land och folk, införa och framtvinga lagar och utföra det som åligger den världsliga överheten. Kristus vägrade att vara domare och skiftesman i världsliga arvstvister. Lukas 12, 13, 14. Hans rike är inte av denna världen. Johannes 18. Att upprätta en kyrkostat som Vatikanstaten i Rom, den katolska kyrkan, är ju en kyrkostat innebär att kyrkan förfuskar sitt uppdrag och inkräktar på ett område som inte tillhör kyrkans maktsfär. Och inte heller ska staten ta över kyrkans uppdrag och sköta kyrkans angelägenheter genom en statskyrka. Jag ska inte trötta er ikväll. Nu har jag nämnt några grundläggande fakta i detta ämne och vi har fått grundlig undervisning redan tidigare idag om kyrka och stat. Så jag ska nöja mig med följande korta sammanfattning. Lika litet som staten ska regera och styra kyrkan ska kyrkan regera och styra staten. Är ni med? Lika lite som staten ska regera och styra kyrkan ska kyrkan regera och styra staten. Det får ni hemläxa, den meningen. Nästa biblikumkurs ska jag fråga på det. De båda måste hållas isär. Varje tillvällande av makt, vare sig av kyrkan eller av staten, på den andres område resulterar i ett felaktigt styre och ett tyranni inom båda och skadar den religiösa friheten såväl som den samhälleliga friheten, vilket historien rikligen visar många exempel på. När staten troget sköter sina uppgifter så är det i grunden till kyrkans bästa. Och kyrkan ber också för staten, för myndigheterna. Det kanske ibland tar emot för kristna, om de kanske är socialdemokrater, att be för myndigheterna när det är borgerlig majoritet i Norge. Eller för borgerliga anhängare i Sverige att be för staten och överheten när Olof Palme är statschef. Men vi beder för staten. Vi beder för myndigheten. Och vi blandar inte samman, får inte blanda samman regementerna. När staten troget sköter sina uppgifter så blir det faktiskt bäst för kyrkan. Så är det till kyrkans bästa. Dess medlemmar kan då nämligen, som Paulus säger i 1 Timoteus 2, föra ett lugnt och stilla liv på ett i allo fromt och värdigt sätt. Och när kyrkan å sin sida sköter sina uppgifter, ägnar sig åt evangelium, ägnar sig åt själavård, ägnar sig åt det eviga tingen, förvaltar ord och sakrament enligt Kristi ord och instiftelse, ja, då lär hon också sina medlemmar att ära och lyda överheten, att bedja för den och sköta sig som laglydiga medborgare. Med denna korta sammanfattning avslutar jag dagens många föredrag. Det har varit en lång dag. Ni har fått mycket att tänka på. Och jag gav ett löfte på förmiddagen som vi inte har hållit något vidare, nämligen att idag när det är så många föredrag så ska föredragen bli lite kortare. De har i regel blivit så där en 42 minuter varje föredrag. Men det här, det blir nog bara 31 minuter. Amen.